Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old
hockey game. Hallå, 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 hallå. Hallå, 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 hallå. Hallå där, hallå.
Yes, hallå, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Mowgli Bamse Ekeliv ja. I Stockholm och mig Per Bjurman Baloo ja. Som vanligt, eller inte alltid som vanligt, men just nu i New York.
Ja.
Och vi ska ta och spela in vårt 241 avsnitt, va?
Ja, precis, på pricken.
Du håller ordning på
kronor. Jag håller reda, jag är en enda som bryr sig om det där, men det är bra att du sätter det fortfarande.
Ja, och vi är ju mitt inne i slutspelet. Vi är halvtid i Stanley Cup-slutspelet 2019, kan vi säga.
Det kan man verkligen säga, precis. Två runder passerade, två runder kvar.
Ja, det där är ju lite speciellt tycker jag faktiskt. För att det känns som det har hållit på jävligt länge nu. Vi har varit igång i en månad och lagen som nu går vidare känner förmodligen att de har åstadkommit otroligt mycket. De har gjort stått för stora bedrifter och det har ju varit utmattande och så. Ja, men de måste se sig i spegeln och säga att vi är hälften kvar. Det är lika mycket kvar och det kommer bara att bli svårare och jobbigare och tuffare ju längre vi går. Så är det ju.
It takes four wins four times.
Ja, de har vunnit 8 matcher nu. Man måste vinna 16.
Ja, så det är ju som du säger. Det är liksom, jag menar, som San Jose som vi kommer komma in på här. Två raka Game 7s. Och ändå har de bara kommit halvvägs. Liksom. Det är lika mycket kvar och det blir bara tuffare och tuffare. Tuffare motstånd för var runda som går.
Ja, det där måste ju vara lite mentalt påfrestande när man tänker efter. Det emotionellt ställa om. Liksom. Här har vi precis varit uppe på rusig febertopp med två Game 7 som avslutar andra rundan. Ja. Och så börjar nästa konferensfinalerna omedelbart. Jag tycker att det där är lite trist att NHL har så förbannade bråttom hela tiden. Men det är för att dels vill de ha action hela tiden för tv-siffrorna och dels så är de besatta av att bli klara i tid så fort som möjligt.
Ja, de vill stöka undan den här säsongen.
Ja, jag tror det är så att ju djupare in i sommaren de går desto svårare blir det att locka just tv-publiken med hockey.
Ja, ja. Nej, jag tycker det är precis, för det är redan nu här i natt här när vi spelar in, förhoppningsvis kommer vi ut några timmar tidigare, så är det dags för då börjar konferensfinalen helt enkelt med Boston-Carolina. Och då har vi knappt hunnit skaka av oss den här Game 7 i San Jose. Så att
nej, det är ju liksom inte ens 24 timmar emellan. Nej. Men vi får vara glada att det inte är som ibland och i vissa andra sporter att de hakar i varandra. Att om ena sidan är klar, att ena konferensen, att de börjar innan den föregående rundan är klar.
Det har hänt någon gång igen väl, va? För bara något
år. Ja, det känns ju, det blir, framförallt blir det ju liksom just känslomässigt helt skevt då.
Ja. Nej, precis, exakt. Man är liksom fortfarande inte klar med en runda så rent emotionellt heller, vi som åskådare och vill bygga vårt slutspelsträd och så helt plötsligt ska de fortsätta i nästa steg, i nästa etapp på andra sidan konferensen. Nej,
och inte bara emotionellt, nu är även fysiskt för att säga att jag skulle behöva något dygn att ladda om för att det har inte blivit mycket sömn sen Game 7 i San Jose tog slut, så dels de vanliga referaten och få tag i en glad Erik Karlsson efteråt på någon middag i kaliforniska natten. Så sen skulle det skrivas krönikor och lite analyser av det som komma skall.
Ja, ditt klassiska tips.
Ja, så jag gick ju la mig här vid 7 på morgonen och strax efter 10 ringde du.
Då ringer jag och säger att nu ska det minst spela sin podd för att nu är det snart dags för nästa runda. Så att då är det dags igen.
Ja, så jag är lite vimmerkant just nu då, men starkt för att vara amerikanskt. Kaffe står på skrivbordet och jag är väl redo att prata. Vi får väl låta jag groggy emellanåt så får försöka ha överseende med det.
Det kan bli risk att det blir en liten klassisk kaffepaus efter någon halvtimme igen, att du får fylla på den där muggen ett tag.
Ja,
det räknar jag med.
Ja.
Ja, men
det finns ju en hel del att prata om såklart. Men vi ska börja med slutspelet. Det är det som är helt totalt i fokus nu. Precis. Det är det som får pulsen att stiga på alla. Det är det vi är intresserade av. Och vi går igenom de två konferensfinaler vi har framför oss, men samtidigt tittar tillbaka på det som har hänt i andra rundan.
Exakt.
Och som traditionen bjuder börjar vi alltid med öst. Ja, det är, och där är de two last standing är ju då Boston Bruins och Carolina Hurricanes. Och Boston lyckades manövrera ut Columbus Blue Jackets i sex matcher. Det blev ingen Game 7 fast John Tortorella hade utlovat det efter förlust i Game 5. Det har han så gjorde han nu i fjol också, och det blev ingen, han kunde inte infria löftet då heller, han kanske ska ta sluta med det.
Ja, han får nog lägga ner med det. Det är bara Thomas Hertel och Mark Mercier som är bra på det.
Ja. Ja, precis. Ja, och in the end, vad ska man säga om det då? Jonte, ja, Boston var ett nummer större, och framförallt skulle jag vilja påstå att de fick se en Tokarask växa för varje match och till slut hamna i 2013-form igen.
Ja, det får man säga. Jag ska bara börja med att säga att när vi ändå kommer in på alla serier på de här andra rundan här, att 0-4 är mitt record i tips. Så vad jag säger här, jag förstår, och mina kommande tips här väger inte tungt. Men det är ju melodin i det här slutspelet. Så att jag känner mig inte ensam riktigt. Men jag är inte stolt över mitt record. Det kan jag verkligen inte säga.
Nej, och apropå det då skulle jag säga då att jag har ju fått lite betting community efter mig här. efter, ja, jag gjorde misstaget att dra in odds och grejer i kommentarerna efter Tampa doktor. Ja, jag har haft mycket intressanta diskussioner med en ung man som tydligen är, och det framgår, en av de mest framgångsrika i betting sammanhang i Sverige.
Ja.
Och ur deras perspektiv så är vi dilettanter som inte vet någonting. De använder ju extremt noggrann statistik innan de lägger stora pengar på det de tror på. Men jag vill ju understryka en sak, att vårat, och i alla fall mitt huvudsakliga jobb är ju inte att vara tippare eller spelexpert. NHL är underhållning här. Vi är ju bara lallare som försöker ha kul med det här. Så man ska inte ta oss på så stort allvar så att man utgår från sina miljoner att vi har någonting med dem att göra.
Nej, precis. Och jag som ändå är intresserad av att djupdyka i statistiken, jag har inte direkt haft framgång med det än så länge.
Nej.
I det här slutspelet kan man verkligen inte säga.
Nej. Men jag har inget ont om den här unge mannen jag pratade om, som han finns under pseudonym på nätet. Det har varit intressant, men jag vill bara säga det, att man ska inte ta oss som spelexperter, verkligen inte.
Nej, men jag håller med dig där i din analys där om att Tokarask verkligen är den stora faktorn till att det blev Boston till slut. För att, som sagt, förra veckan då hade Columbus 2-1 i matcher. Jag uttryckte ju min magkänsla av att det här kommer Blue Jackets ta. Det kändes som att mycket studsade deras väg. Att, jag menar, så långt in i slutspelet, de hade väl 10-3. Eller ska jag säga 3-10 i stolpskott. Alltså motståndarna träffar av en hela tid medan deras puckar satt. Liksom. Och special teams funkar. Det var liksom allt. Sergej Bobrovsky var ju fantastisk fram till den här sista veckan. När faktiskt Tokarask, måste jag säga, var helt otrolig. Han är 95% i den här matchserien. Och i sista avgörande Game 6, som det visade sig bli. Så han tog alla 39 skott. Jag tyckte det var en jämn match att Columbus var minst lika bra spelmässigt, men då var det faktiskt Tuka som stängde igen butiken.
Ja, Tortorella tyckte att det var deras bästa match i hela slutspelet. Game 6. Men ja, det var ju så. Tuka blev bättre och bättre för varje match. Ja, det är svårt att inte komma tillbaka till 2013 när de nollade, alltså svepte Pittsburgh i konferensfinalen.
Just det.
Då spelade han sitt livs hockey, och han är ju på väg dit igen, den finländske bjässen.
Ja, precis. Och skönt för honom också att verkligen knäppa igen truten på många kritiker, med tanke på att...
Ja, han var ju ett frågetecken när slutspelet började, tyckte vi. Det var ju en helt andra målvakt man pratade om.
Precis, och det var ju till och med så att många... Det var ju liksom lite delat bland Boston-fansen att vissa ville att Jaroslav Halak skulle få chansen. Men de stod lika många matcher i grundserien, och då hade Halak bättre stats. Och i förra årets slutspel så var ju Tokarask inte speciellt bra. Han fick en hel del kritik då. Men nu, som ser, nu är det 2013-form. Nu är han liksom tillbaka i den lilla vässina slag som han har visat tidigare i karriären.
Ja, och jag såg efter matchen fick han frågor om vad han tyckte om epitetet Big Game Tuka, att han blir gör sina bästa, står för sina bästa insatser i de största matcherna. Och, ja, han ryckte bara backland och sa yeah, I guess it's better than to suck.
Ja, det är... Ja.
Men samtidigt var det ju också så, till skillnad från förra veckan då, när vi tittade på den serien och du fick din känsla av att Columbus skulle ta det här, att första kedjan började ju svinga för full maskin igen. Det hade den inte riktigt gjort i början av serien. Då var man mer imponerad av att bredden i Boston, att det finns andra som kan steppa upp när den där första kedjan blir neutraliserad.
Ja.
Och det är ju sig en imponerande styrka, men det blir ju såklart de blir ju såklart ännu vassare och får en annan spets när den kedjan inte går att neutralisera. Och Pasternak och Marchand och Bergeron blev ju riktigt skitbra i sista matchen också.
Nej, exakt, precis. Förra veckan så refererade jag ju till en lokal reporter där i Boston som kallade Pasternak för a complete ghost.
Ja, helt borta.
Liksom. Men så slutade han ändå den här matchen mot Columbus med 4 mål. Liksom.
Ja, exakt. Det gick inte att hålla dem tillbaks.
Nej, men jag tyckte tvärtom då, att när det blev, alltså, de är ju på ett sätt ganska lika i spelstil, de här två lagen. De är ju tunga att möta, spelar ganska rakt offensivt. De är inte beroende som tempo och liksom diagonalpassningar hit och dit som liksom bryts ner i ett slutspel. Så att då tyckte jag faktiskt, när det blev den typen av hockey på Boston, börja anpassa sig lite efter den spelstilen de mötte i Columbus jämfört med Toronto, en helt annan matchserie, så då tyckte jag liksom i sin tur att Panarin, Duchesne, Atkinson, de blev lite neutraliserade, medan verkligen Bostons stjärnor kom fram, och då liksom då vägde ju vågskålen över till Bruins sida istället, måste man säga. Alltså alltså Bergeron, det är ju svårt att inte hylla han igen, för visst, han står bara på 8 poäng i det här slutspelet. Han var nollad i de första matcherna här, inte bara målmässigt utan poängmässigt mot Columbus, de 3 första. Men alltså, trots det, så det är imponerande att se att i första rundan här så mötte han Tavares, som den motståndare han hade oftast emot sig, en timme 5-5 ställdes de mot varandra i första rundan. I den här serien så var det Panarin han matchades mot i över en halvtimme, mest av alla forwards i motståndarlaget. Men ändå så har han bara varit inne på 4 mål bakåt, tror jag, 5-5 hittills i slutspelet. 0 mot Panarin och Tavares, som han har mött mest. Så att han är ju otroligt tvåvägsforward och visade återigen, trots att han inte har producerat lika mycket framåt nu, så är det skitsvårt för motståndarna att komma någonstans när Bergeron är inne på isen.
Selke Trophy, hur många har han? Han har så många så att den kommer heta Bergeron Trophy.
Ja, den borde nästan byta namn faktiskt. Ja. Ja. Han har ju börjat prenumerera på den där trofén. Han är ju modern, kan han vara, han skulle kunna vara, ja, tidernas bästa tvåvägsspelare. Han är ju definitivt modern tids bästa tvåvägsspelare, men det är ju, han är ju så pass bra som du säger, de borde nästan byta namn på trofén.
Ja, och sen är det ju så att det är just den här känslan av att det går inte att hålla dem tillbaka. Alltså, medan en serie pågår, det är inte som att de bara sitter ner och nu går vi ut och försöker köra. De går ju tillbaka i ritbordet både med lagledningen och själva en sån här kedja och liksom dra upp strategier för att få så stort inflytande över matcherna som möjligt.
Ja.
Och det är som du säger, de knäckte lite koden där mot Tortorella och Columbus.
Ja, för det är precis som jag är inne på, att deras toppspelare blev ju ganska neutraliserade i Columbus fall istället då.
Mm.
På slutet var det snarare spelare som Boone Jenner som fick kliva fram för Columbus liksom. Medan Duchesne och Panarin inte hade samma inverkan längre.
Men det finns en viktig situation att diskutera i den där sista matchen som ju definitivt kan ha påverkat utgången.
Ja.
Och det är ju Charlie McAvoys tackling i huvudet på vår favorit Josh Anderson, som glänste så mycket när du och jag var där här om månaden.
Ja.
Det skulle ju ha varit 5 minuter och matchstraff och 5 minuter powerplay för Columbus där. Då är det inte omöjligt att bilden hade förändrats lite. Nu fick han ju då i efterhand istället bestraffades med en match avstängning och missa första matchen i natt.
Ja.
Men det hjälper ju inte Columbus.
Nej, precis. Och vi såg ju vad som hände i San Jose i första rundan när det blev ett matchstraff. Det var ju felaktigt i sin tur. Det var ju tvärtom då. Att de skulle inte få den 5 minuters utvisningen.
Nej, och jag är rädd att det påverkade bedömningen här.
Ja, eftersom
domarna inte var 100% på vad de hade sett. Och de var jävligt rädda för att begå det misstaget igen. För det slutade ju med att Dan O'Halloran och Erik Furlatt, två väldigt rutinerade och meriterade domare, hade dömt färdigt. De fick ju åka hem efter det.
Så pass
vilket är, som vi har pratat om, framförallt Halloran som jag har träffat lite, har aldrig sett ett slutspel utan att han är med hela vägen. Ja. Så det påverkade, men de hade kanske inte gjort 4 mål som ett galet San Jose gjorde där, men det hade... Ja, det hade definitivt kunnat påverka, det tror jag.
Precis, och jag tycker... Ja, man blir ju lite så här nu när det har varit 2 stycken kraftiga fel domslut i samband med matchstraff. Och vill jag säga, i den här serien också så var det ju, fick ju Columbus med sig ett helt skandalöst mål också. I form av att pucken var uppe i skyddsnätet, 1 meter uppe i skyddsnätet och studsade ner. Boston-spelarna var förvirrade och slutade spela i princip för de trodde att spel skulle blåsas av, varpå Columbus gör mål.
Det var en väldigt underlig situation där.
Ja, varpå Columbus gör mål och det skulle också aldrig ha godkänt. Så att mitt förslag till det här, det är ju att inkludera fler moment i coaches challenge så att man verkligen har rätt att utmana det här så att man kan få rätt. Och visst, då skulle kritiken kunna vara att då blir det långa matcher och hit och dit. Men har man det coaches challenge, då är det ju faktiskt så att har man rätt, då får man möjligheten att fortsätta utmana domslut. Men har man fel, då får man en 2 minuters utvisning för delay of game. Man blir av med sin timeout och man förverkar sin möjlighet att utmana fler domslut. Så att man måste verkligen vara på det säkra om man vill utmana i så fall. Och då skulle vi få bort den här typen av skandalmål. Eller skandalmål.
Ja, det borde vara självklart att varje gång domarna i så avgörande situationer är osäkra, att de själva vill ha granskning. Och i synnerhet i skenet av att det är så förbannade viktigt med varenda millimeter på offside. Så de situationer vi pratar om är ju mycket mer liksom flagranta.
Precis.
Och påverkar spelet mycket mer än huruvida någon har en millimeters spets på, längst fram på skridskoskenan innanför eller utanför blålinjen.
Exakt, som vi kommer att komma in på i Colorado-serien här när Gabriel Landeskog inte påverkar spelet överhuvudtaget, men han är ju offside och då blir det målet bortdömt, medan jag menar, när pucken är uppe i skyddsnätet här som i Boston-Columbus-fallet, så det påverkar spelet enormt mycket. Men det målet döms.
Ja, det där blir ju som ett löjets skimmer.
Ja.
Faktiskt, i synnerhet nu när vi kommer in i slutspelet och allting är så jävla viktigt.
Ja. Nej, det där får de ta tag i ordentligt inför nästa säsong. Alltså.
Ja, det som jag kan tycka är lite tråkigt nu med att Columbus försvinner, det var att Downtown Columbus var en av de platser där hockeyfebern var som allra mest hög.
Ja.
Det hade blivit riktigt hett och kul i Columbus, men tyvärr, det ger ju inga extra stilpoäng.
Nej, jag tycker det är häftigt att se till exempel att hela nedre etage, som ju brukar vara lite så här dyra biljetter och lite företagsbiljetter och sådär, det är kanske inte allra bäst stämning längst ner på matcherna. Men det var ju ståplats i Columbus. Alla stod ju upp under hela matcherna, framförallt på nedre etage. Det var ju ett ruggigt tryck alltså. Så att, ja. Men de fick i alla fall se sin första slutspelsserieseger i organisationens historia.
Medan Boston då, där krävs det en del för att få... Ja, det är ingen fel på stämningen i TD Garden heller. Och de älskar sitt Bruins där, men nu är det ju så att Boston är så en extremt framgångsrik idrottsstad.
Ja.
De har redan inom loppet av ett år här vunnit. New England Patriots vinner jämt Super Bowl.
Ja.
Red Sox vinner baseball. Och nu var de ju chockade av att Celtics åkte ur NBA-slutspelet. Ja. De hade tänkt sig en Grand Slam med 4...
Han ska vinna rubbet. Alla proffsidrotter.
Ja, det stör ju andra rivaliserande städer som den jag bor i till exempel. Här är det en väldig rivalitet med Boston i allting. Och framförallt i sport.
Ja.
Ja, men du hör ju genom tvn när TD Garden förenas i Let's Go Bruins. Det blir tung stämning där med. Om det blir Blues Bruins i final, då blir det mycket
Ja, exakt, då kommer liksom neutrala fans som inte följer så mycket undra vad som händer egentligen. De buar ut varandra hela tiden.
Ja. Ja, men hörru du, de har en motståndare också i konferensfinalen Boston, och de heter Carolina Hurricanes. Det var vi väl i princip klara med redan förra veckan.
Nej, inte riktigt ändå. Alltså, då hade Carolina visserligen tagit knipigt de två första matcherna uppe i Brooklyn. Men jag, fel som vanligt, sa jag att jag tror att det kan bli en lång serie ändå det här. Nej, det blev det verkligen inte. Rätt vad det var så hade Carolina sweepat.
Ja.
Detta New York Islanders som i sin tur svepte bort Pittsburgh i första rundan.
Ja, det har ju bara hänt några få gånger att ett lag som sveper i första rundan själv blir svepta rundan på. Senast det hände var 93 tror jag, Buffalo.
Ja, det är ett tag sedan.
Så det är en underlighet.
Ja, men det var ju inget snack om saken i de här två matcherna i PNC Arena. Jag tyckte ju ändå att det var lite, de hade lite studsarna med sig Carolina i de där matchen uppe i Brooklyn, och de fick ju mål bortdämda både en och två gånger Islanders då. Men nej, det blev ju två raka 5-2 segrar, och till och med så pass att Robin Lehner fick bli utbytt helt enkelt, för att Islanders försvar att rämna skulle jag säga.
Det har hänt så mycket sedan den här serien, och den känns så länge sedan fast det bara har gått en vecka, så att jag har nästan glömt detaljerna. Men just det. Ja, det var ju väldigt trist slut på säsongen för Robin, som har haft en sån saga till säsong.
Ja, en saga.
Och så slutade det med att han blir utbytt, och det blir ju så speciellt i just PNC Arena, eftersom gästernas målvakt sitter i spelargången. Det finns inte plats för
på andra sidan isen liksom. Så såg ju nästan väldigt komiskt ut.
Han sitter väldigt exponerade liksom.
Ja, men tragikomiskt.
Nu ska vi inte ta i. Han hanterar ju situationen väldigt bra, tycker jag. Och han har ju vunnit på så många andra sätt i år.
Verkligen.
Som människa.
Precis, och han har ju enorma planer här för sommaren, vad jag förstår, med att fortsätta med liksom foundations och liksom föra vidare sitt budskap och sin roll som förebild liksom. Ja. Så att det säger jag själv, det är långt mycket viktigare än min hockeykarriär.
Och så får vi se vad som händer med hockeykarriären. Det var ju bara ett år här med Islanders, och han har ju sannoliken stärkt sina aktier inför nästa kontraktsförhandling med vem det än blir.
Precis, verkligen alltså. Det var ju inget, det var ju verkligen inte alls samma intresse förra året. Då var det ju tveksamt om han skulle få stanna igen ungefär. Och nu kommer han ju skriva ett rejält kontrakt alltså. Men det är lite spännande och oroväckande, eller hur man nu ser det, sommar för Islanders som väntar. För det är ju, jag menar, kapten Lee har ju utgående kontrakt, Nelson har utgående kontrakt, Eberle har utgående kontrakt.
Ja, men det här ska vi återkomma till i en slutpodd, hörde du.
Precis, det är viktig silly season på riktigt.
Ja, nu ska vi prata vidare om det här och det underliga i Carolina Hurricanes slutspelshistoria. För det är ju så anmärkningsvärt nog så att antingen missar detta lag slutspel helt och hållet som de har gjort i 10 år i rad, eller också går de minst till konferensfinal. Det är ju jävligt underligt. De år de har varit i slutspel så har de antingen gått till konferensfinal eller final och vunnit en gång. Förlorat en final också.
Ja, det är en konstig streak egentligen. Liksom allt eller inget ungefär.
Ja.
Men och vi har ju varit inne på liksom, vi har ju förundrats här i vecka efter vecka nu, och vi har ju pratat om skadorna som de har haft, att de har haft en renodlad AHL-kedja i fjärde kedjan i princip, för att de har varit tvungna till det. Vi har hyllat Peter Mrazek, men så går han sönder och så kommer liksom Curtis McElhinney in istället och är lika bra.
Jag tänker inte försöka säga det där.
Ja, det är ju,
vi varit ju otroligt utskrattade för våra uttal på honom.
Ja. McElhinney.
Sluta nu. Ja. Sluta. Du sa det ju rätt nyss.
Ja, McElhinney. Ja.
Ja. De fortsätter ju, de imponerar ju. Det somliga i det här skrået då envisas med att inte riktigt ta dem på allvar. Men de är ju exceptionellt svårspelade helt enkelt.
Ja,
tack vare dels sin speed, dels sin aggressivitet i alla avseenden, utan att bli överdrivet fysiska, så är de aggressiva i sin forechecking och sin backchecking och i själva puckhanterandet. Det är jävligt aggressivt.
Framåtlutad inställning.
Ja, för så kan man beskriva det. Ja. Och den här nästan förbluffande skottvilligheten då. Ja. De skjuter oavbrutet.
Ja, precis. Jag tycker, man kan säga så här om Carolina, att de är en unik kombination av två rivaliserande världar, höll jag på att säga. För att vi har ju dels stats-communityn som älskar Carolina. De är ju ett oerhört starkt possession-lag med sin skottvillighet, och de har ju bäst course i det här slutspelet. De hade näst bäst i grundserien. De har ett spelsystem som verkligen gagnar målchanser. Liksom.
Och de gör flest mål 5-5, eller hur?
Ja. Och sen har vi dessutom den här extrema inställningen de har, den här otroliga lagandan, allt det här heart and soul, grit liksom. De har ju hela den grejen också, så det är liksom både det här lite old school liksom, temat på att du måste komma upp som grupp och du är liksom 110% i inställning och lite blåställshockey liksom. Men så är det också det här spelsystemet som verkligen analyticsmässigt lirar också, så att de är speciella på det viset, och det visar ju verkligen att man behöver både och för att det ska bli effektivt.
Ja. Som jag förstått så har de den mest ambitiösa analytics-avdelningen i klubben anställd.
Ja, jag tycker många liksom oberoende analytics-folk också är lite så Carolina sympatisörer. Corey Schneider, inte målakt utan en annan Corey Schneider, till exempel på Twitter, som lägger ut mycket grafer och sådär. Han är ju Carolina-supporter till exempel.
Ja, och samtidigt har de, precis som du säger, så får de så det här som Rod Brindamore, coachen, utstrålar och ser ut som. Det finns liksom i klubbens, eller i lagets DNA just nu. Han har planterat sin passion i killarna.
Alla är små Rod Brindamores på något vis.
Ja.
Ja, nej, sen måste jag säga att nu är det ju, det ser ändå ljust ut på skadefronten nu också inför semifinalen, som borde vara till deras fördel. Alltså Michael Furlan ska ju komma tillbaks, sägs det.
Svechnikov
kommer ju tillbaks, precis. Även Martinuk är ju tillbaks. Och så ska ju Mrazek också vara tillgänglig, troligtvis i alla fall.
Det var ju väldigt nyttigt för dem att få avgöra så snabbt och få tid och läka och komma igen.
Ja, för det var ju de som verkligen behövde det med tanke på hur situationen såg ut. Så att, nej, man ska inte räkna ut dem den här gången heller, verkligen inte.
Nej, det ska man absolut inte. Men nu ställs de mot Boston Bruins. Och något ska man ju försöka komma fram till här på förhand. Och det har ju passat dem fint att slå underläge tidigare. Så de har säkert ingenting, det minsta emot att det blir lite favoritskap för Bruins den här gången.
Nej.
Också.
Nej.
För att tittar man på det så är det just det här med första kedjan i Boston, om den kommer igång igen som den gjorde i slutet av Columbus-serien, samtidigt som de har det här djupet och bredden i hela truppen, så det går inte att komma ifrån att Bruins känns
starkare.
Och nu har fått det här medgången och känslan av att this is it. De svåraste konkurrenterna är borta. Fältet ligger öppet för en till run mot kuppen för den här generationen.
Chara och 42 år i Chara och Bergeron som börjar bli till åren också och så vidare. Ja, det är verkligen en jättechans för Bruins.
Ja.
Ja, men... Ja, jag ska tippa, och jag tror att alla fans till respektive lag här, Boston och Carolina fans, hoppas att jag ska tippa på det andra laget. För det är, då är det ju stor chans att det blir så. Så att jag är ledsen alla Boston fans, men jag tror ju på Bruins alltså. Jag borde låta mig övertygas tillräckligt av Carolina nu, men alltså Boston känns så pass starka. Och min magkänsla igen här som talar för deras, till deras fördel. Så att jag säger 4-3 matcher till Boston.
Ja, jag säger 4-2 och tror att det ska också undersöka att de har hemmaplansfördel. Hade Carolina spelat merparten av matcherna i PNC Arena, där de är obesegrade än så länge i slutspelet, och där trycket håller på att växa till historiska proportioner.
Ja, det är på nästa nivå.
Ja, så jag säger 4-2 ändå till Bruins. Ja. Men jag blir återigen blir inte det minsta förvånad om eller ja, lite förvånad men inte jätteförvånad och inte missbelåten om Carolina proves us wrong again.
Nej. 50-50 alltså. Men det är ja. 51-49. Vad är vi,
du hade 0-4, vad hade jag då? Jag tippade i Boston mot Columbus och så tippade jag väl
när vi hade väl fel. Du hade rätt på Boston.
Ja,
precis.
Men hade jag rätt på St. Louis också?
Nej, vi sa Dallas båda två. Och vi sa Colorado och vi sa Islanders.
Jag har ingenting att skryta med heller, precis.
Nej, men du fick i alla fall
rätt. Jag sa 4-2 till Boston mot Columbus. Så jag sa, jag får trösta mig med det.
Ja, det var ju precis. Du hade ju helt rätt i alla fall. Åtminstone i den matchen.
Ja, har ingenting alls emot om jag har fel faktiskt. För det är ju väldigt... Det är väldigt lätt att tycka om Carolina också.
Ja, hela säsongen med Bunch of Jerks-fenomenet här som sprids över hela Nordamerika, höll jag på att säga, medialt sett.
Så att, ja, att stämningen är så ljuvlig där nere. Att, de har ju också en...
Tailgate utanför dem.
De har ju faktiskt också en väldigt vänlig och liksom hjärtlig framtoning där. Det tar ju också till deras fördel att de i högre grad än någon annan som är kvar kan känna att vi är de som har minst att förlora här.
Ja, ja precis. De har gjort en säsong över alla möjliga former och förväntningar redan. Så att de har noll att förlora verkligen. Det har du helt rätt i. Och det brukar ju vara en väldigt styrka att ha det i ryggen.
Ja. Men du, let's go west.
Let's go west.
Mm. Och där blir det alltså San Jose Sharks mot St. Louis Blues som vann varsin Game 7 till slut. Och vi börjar med den som avgjordes först, och det var ju då St. Louis som betvingade Dallas i de två sista matcherna i serien. Efter att Dallas hade gått upp i faktiskt 3-2-ledning i femte matchen, och i allmänhet är det så att när det står 2-2 laget som då vinner femte matchen, jag tror det är nästan 75% av gångerna, eller 80% av gångerna, så är det laget som
går vidare.
Ja, som går vidare till sist. Mm. Mm. Historiskt sett. Men det brände Dallas, och det var nog så att de brände det i game 6 där de förlorade. När de hade chansen att avgöra på hemmaplan och underlätt att göra detta.
Ja, det blev 4-1 och den matchen rann iväg liksom. Och redan från start så kom St. Louis ut med mycket, mycket, mycket desperatare och bättre inställning. Alltså det var ju 8-0 i skott ett tag, och de tog ju ledningen efter bara någon minut.
Ja, jag tycker Dallas slarvade bort det där. Det var den verkliga chansen för dem.
Ja.
Om man har den ledningen med 3-2 ska spela hemma. Under inga omständigheter får man förlora den matchen.
Nej, och inte med den. Nej, som sagt, en inställningsfråga tycker jag också lite grann. Det var ju St. Louis kom ut mycket bättre där.
Ja, men det är också så det är lätt att sitta och säga. Det var ju en jävligt jämn serie. De pratade ju själva om att det var en trafikstockning liksom. De var så otroligt jämnbördiga, kände de själva.
Ja, exakt. Och det avgörs ju först i femte perioden i Game 7 liksom. Och ja, dessförinnan har ju, visst, nu dominerar St. Louis den matchen också ganska tydligt, men jag menar, Jamie Benn är en wraparound på mållinjen ifrån att avgöra hela matchserien. Så att.
Ja, men då blir det så att, så det är lätt att säga att man borde vinna den där sjätte matchen, men någonstans finns det alltid bakhuvudet på laget när det är så jämnt. Laget som har en chans till, De säger alltid att nu ska vi matcha deras desperation, men det går inte att fejka känslan man har när man verkligen står med ryggen mot väggen. Att vi måste ge allt nu, annars är säsongen över. Det man får fram i sig själv då, det går bara att få fram när det är på riktigt.
Det är inga artificiella känslor här, utan det är riktiga känslor som måste framavnas av verkliga situationer liksom.
Ja, men sen som du säger, så den där sjunde matchen var ju rätt så... Ja, sjätte var ju också underligt på så vis att den avgjordes till slut av att Parayko drog ett slagskott i nyckelbenet på Ben Bishop.
Ja.
Så han låg och sprattlade som en abborre på stranden.
Han ville ju få spela ett avblås, för han var ju skadad då liksom, tyckte han.
Ja, och då gjorde... ja, då satte ju St. Louis 3-1 i tom kassa i princip.
Ja.
Och sen gjorde Montgomery, tyckte jag då, misstaget att inte ta ut Bishop direkt. Han var inte så allvarligt skadad som vi trodde, men han var ju uppenbart omskakad. Så i momentet därpå så gjorde St. Louis ett ganska enkelt mål till, som han ju inte hade släppt in i vanliga fall.
Nej, precis. Nej, det var ju visserligen en märklig situation, men också kanske lite dumt hanterat också Dallas i det läget.
Men, ja. Men sen kommer vi till Game 7, och som du påpekar där, så spelmässigt så var ju under ordinarie matchtid var ju St. Louis så överlägsna så att det var, man höjde på ögonbrynen.
18-1 i skott i andra perioden.
Ja, man hade extremt mycket av spelet. Sen var det ju jämnare i förlängningen. Och som du säger, det var ju verkligen inte långt från att Jamie Benn har en lång sommar att gå och fundera på hur den där pucken inte gick in.
Nej, precis. Det är... ja. Man orkar ju inte med klyschans små marginal, men det är verkligen så. Det är liksom helt olika historier som skrivs beroende på hur pucken har studsat i sådana, ja, när det är så jämnt liksom.
Ja, man törs ju knappt nämna det i denna analytics-värld, men tur har ju med saken att göra.
Ja, så är det faktiskt. Ja. Men ja, det som verkligen stod ut i den här scenen, som blev bara tydligare och tydligare också med tanke på att det var så jämnt, men en faktor som stod ut, som jag var inne på den här förra veckan, det var ju det här med St. Louis tyngden då, alltså kraften i deras anfallsspel och förmågan att snabbt spela sig ur egen zon. För att ja, det var ju det som blev tydligare och tydligare, att St. Louis hade större och större övertag rent spelbildsmässigt. Kanske inte nödvändigtvis farlighet på chanserna, för jag menar, Dallas kom ju också till farliga chanser tack vare sin spets liksom.
Men... ja, det var intressant när jag pratade med Oskar Sundqvist efter matchen, efter Game 7. Hon sa att visst, vi hade stort spelmässigt övertag, men jag var nervös hela tiden för att vi skapar inte så särskilt farliga chanser.
Nej, för det handlar mycket om att snurra runt i hörnerna så där, och bara behålla anfallen långa i princip, inte nödvändigtvis komma in på mål riktigt. Men faktum är att det slutar med att St. Louis har haft kontroll på pucken i anfallszon dubbelt så länge under hela den här scenen som Dallas. Dallas hade aldrig mer än 6 minuters pucken har vi någon match. St. Louis hade aldrig under 6 minuter i någon match. Så att det säger ju ganska mycket om hur spelbilden ser ut.
Ja. Men jag får lite samma känsla som jag pratade om Columbus där, att det är tråkigt ändå att Dallas försvinner. Det kändes som det var något väldigt speciellt på gång där, och de har gott om spelare som man
gillar.
Han blir lite kär i under slutspelet här med de unga finnarna i framförallt då Heiskanen och Roope Hintz. Ja. Och Esa Lindell, inte lika ung, men också ett utropstecken.
Ja, verkligen. Ja, nej, precis. Så att framtiden för Dallas känns ju ändå stark. Jag menar, deras core med Klingberg, Seguin, Benn är ju fortfarande en bra ålder. Mm. Men så har äntligen här så börjar fyllas på lite underifrån också med två superfinnar som verkligen har slagit igenom, inte minst i slutspelet här. Mm. Så att det känns ju spännande på sikt. Inte lika kul måste jag bara skjuta in här. Jag har inte med NHL att göra, men för finska VM-laget, för alla de här tre finländarna har redan bara dagen efter tackat nej.
Ja.
Så att ja, de NHL-spelare som den finska VM-truppen står med, det är Juho Lammikko från Florida och Henri Jokiharju från Chicago. Bara båda då tillbringade hälften av säsongen i AHL. Så de är inte ens ordinarie NHL-spelare.
Och Mikko Rantanen kommer ju garanterat inte att spela heller. Han har ju varit skadad väldigt
Och kontraktsår dessutom. Så.
Ja. Ja, med tanke på vilka Finland skulle kunna ha rent teoretiskt som inte är kvar i slutspelet, så är det ju riktigt bedrövligt.
Ja, det...
Från Laine till Barkov och de här. Och, ja, alla stora.
Ja, det finns mer, har det kallats kanske det sämsta finska VM-laget någonsin till och med.
Ja, det är
på pappret.
Speciellt medan det bara ramlar in i Sverige. Och nu såg jag precis innan vi började spela in, så aningen förvånande så har de tagit ut Alexander Wennberg också.
Ja. Ja, det är kul för han i alla fall, för det här är en chans till revansch för honom efter en riktigt tung säsong och två raka år med som inte alls gått som det var tänkt. Jag menar, han gjorde ändå 60 poäng för 3 år sedan.
Mm.
Så att det finns ju en kvalitet där. Men, jag såg att en gammal Modohjälte, Christian Kosela, han var alltså guldhjälte för Modo 2007. Det är ju 12 år sedan. Han gör VM-debut som 36-åring, för de har inte så mycket annat. Så, att det, så måste Finland ställa upp.
Ja. Men du, apropå revansch, så måste vi nämna innan vi lämnar Dallas till sommarlovet, så ja, jag vet inte om han haft så mycket att ta revansch för, men Benn Bishop var ju fullständigt lysande, framförallt i Game 7. Han har ju varit lysande hela säsongen, men där kom han upp på ytterligare en nivå. Det var fascinerande att se. Han var ju, det var ju blitzen mot biskopen liksom. Ja. Och hela tiden zoomade de in hans mamma på läktaren. Och som någon skrev på Twitter, we're all Ben Bishop's mother now. Och det var liksom nervöst för oss neutrala, kan man ju bara föreställa sig det var för henne.
Ja, precis. Det var ju över 50 skott han fick mot sig i Game 7. Alltså. Ja. Men ja, skulle slutspelet räknas in i Vesina-omröstningen, då är det ju han som får priset. Som skulle få priset. För hans fantastisk grundserie, otrolig avslutning på grundserien inte minst. Och sen så det här slutspelet när han har varit enastående faktiskt. Minst lika bra.
Tänk hur konstigt det kommer att se ut när Vasilevski får priset.
Ja, det blir förmodligen så.
Och det känns och sitter inte där och tittar på honom. Ja. Vad var du i slutspelet?
Ja. Hans gamla läromästaren helt enkelt som borde knäppa
just det.
Sin gamla
just det. Han
adept.
Var Han var backup på Bishop i Tampa, just det.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ja, men du, den andra Game 7 har vi inte ens fått 12 timmars perspektiv på.
Nej, precis. Så det är färska analyser, känns det som.
Ja. Och det var ju då San Jose Sharks som vann med uddamålet under ordinarie matchtid dock mot Colorado Avalanche hemma i Shark Tank. Och det var ju också inte lika dramatisk match, men en match med många storylines och underliga situationer får vi ändå säga.
Ja,
det börjar med att litet chockbesked att Joe Pavelski, som har varit borta sen han åkte på den här
senaste Game 7 helt enkelt.
Mm. Ja, precis. Gjorde comeback. Och naturligtvis så börjar med att han styr in 1-0 direkt nästan efter 6 minuter.
På patenterat vis. Han är väl bäst i ligan på att styra pucken.
Ja, och innan dess så har då 3 minuter innan chocken inträffat för Colorado att Nathan MacKinnon brakar in i sargen lite självsvådligt. Ja. Och hinner inte. Han ska väl tackla.
Hinner inte parera sig när han märker att han missar tacklingen.
Nej, och braka in med axeln i sargen. Och få lämna isen och man tänker, oj jävlar, vilken katastrof.
Han som vi utsåg till Conn Smythe race-ledare förra veckan.
Ja, så kommer han tillbaks då i och för sig i slutet av perioden. Och det blir ett lyft för Colorado. Men det syns ju sen att han är ju inte i bästa skick resten av matchen.
Nej.
Han går inte att använda lika mycket som vanligt, till exempel inte i powerplay. Ja. Så det vart ju ändå ett avbräck för dem. Medan Pavelskis återkomst var ju både viktig hockeymässigt men också moraliskt för hela San Jose. Det var ett sånt brakande jubel när han dök upp så det darrade i hela norra Kalifornien.
Ja, precis. Exakt innan matchen när de presenterade honom. Ja. Men sen också när han gör det här första målet. Och han ligger dessutom i allra högsta grad bakom 2-0-målet när han lägger en perfekt passning in i slottet i Hertele.
Ja, och drar utvisningar som Colorado började ta framförallt i första perioden på ett olyckligt sätt.
Ja, han satte verkligen tonen för den här Sharks-segen. Han gjorde en enorm skillnad genom att komma tillbaka.
Ja, men där hade vi också den här underliga situationen då sen i andra perioden när Colorado började spela. De gjorde ingen perfekt Game 7 precis, men de hade perioder när de var bra och de satte ju bra press på Sharks där när de var tillbaka tryckta andra perioden.
Ja.
Rätt ordentligt, men fick in det här 2-2-målet ändå och som då döms bort på. Ja, det är kontroversiellt för att vi var redan inne på det. Gabriel Landeskog står alltså borta vid båset och ska byta. Han står med ryggen åt det som händer. Han är nästan skridskorna i sargen och inte inblandad i situationen på minsta vis.
Precis, och själva bytet har skett kanske 2-3 sekunder tidigare utan det är han som är lite slö med att hoppa upp där. Liksom, så att, för han det märker inte vad som händer bakom ryggen så han tror att det är lugnt. Liksom.
Det där är en situation som händer 40 gånger per match.
Ja, exakt.
Man kan bli, om pucken kommer på en och studsar så kan det bli too many men.
Ja. Men är pucken inte i närheten så brukar det, då är det ingen som tänker på det ens.
Ja, men videogranskning visar att han har skridskorna innanför blå, och rent tekniskt så är det en korrekt bedömning då. Men det är fortfarande, som vi var inne på, liksom, andra situationer är så oerhört mycket mer avgörande och lämnas vind för våg. Ja. Men i det här avseendet ska det vara millimeterrättvisa. Det är jävla skitregn.
Precis, och det är klart det är extremt tungt för Colorado som känner att de är i kapp och har liksom jublat och bytt mindset, och sen så bara smack så spricker den bubblan.
Men Gardner hymrade ju inte efteråt. Han tog på sig det helt och hållet och sa att det är ett klumpigt misstag. Get off the ice for God's sake. Och överhuvudtaget gav ett otroligt redigt intryck efteråt. Patrick Sharp som står i NBC-studion nu varje kväll, så fort de hade klippt från den intervjun så sa han att nu, Gabriel Landeskog blev precis min favoritkapten i NHL. Fantastiskt, vilket ledarskap. Så.
Ja, det har varit inne på också. Jag märkte ju av det bara själv när vi klev in i Dallas. Inte Dallas omklädningsrum utan i Dallas. I Colorado omklädningsrum i Dallas. när vi var där att liksom Landeskog liksom bara, hela hans aura spred en bra harmoni i hela gruppen, märkte man utifrån våra 50 sekunder.
Ja, han är en väldigt speciell person. Han är fortfarande ganska ung faktiskt. Ja. Vart utsett till kapten som 19-åring.
Han var ju yngst någonsin när han blev utsedd, men nu har väl McDavid bräckt honom. Men, ja.
Han har en sån lugn men ändå påtaglig pondus i sin personlighet.
Ja, han är svår att inte tycka om. Han är ju extremt liksom... Han är ju rolig som person överhuvudtaget.
Ja, det är dessutom det. Mm. Han kan vara både väldigt seriös när situationen kräver det. Mm. Men också lättsam. Och, jag har haft väldigt gott utbyte av honom den här säsongen. Han har varit förträfflig när jag har varit där och så.
Ja nej, det...
Det ska bli väldigt tråkigt och inte få ha med honom att göra igen. Samma med Carl Söderberg som jag tycker hade sån extrem oflyt.
Ja, det måste vi prata om otur igen tycker jag faktiskt.
Avslutningarna var som att någon hade lagt en voodoo på honom. Du kommer inte få göra några mål.
Ja, det blev ju noll mål i slutspelet trots massor med chanser.
Ja.
Han har ju ett bra skott egentligen, men det bara
ja, gick. Det var ju vissa lägen som var liksom pucken dansade på mållinjen.
Ja. Ja, det ville sig inte helt enkelt på honom. Annars tycker jag måste säga att jag är imponerad över Colorados serie här ändå. Jag var också av San Jose, för vi båda tippade ju Avs. Vi trodde att deras spel skulle passa Sharks illa. Deras omställningsspel, deras fart, deras ättrighet och sådär. De åt ju upp Calgary liksom. Och i San Jose tenderar det att vara lite svängdörrar i försvaret ibland också med deras offensiv och deras possession game. Men det blev ändå inte alls lika förkrossande siffror i till exempel rush scoring chances, alltså målchanser på kontering som Colorado normalt sett är väldigt starka på. Det blev bara 42-37 där, så de lyckades begränsa dem ganska kraftigt San Jose. Men om man ser till liksom underliggande siffror, expected goals utifrån kvaliteten på målchanserna och så, där, så hade Colorado övertag över 7 matcher. Men det var ändå San Jose som vann.
Ja, jag sa att det känns lite tråkigt att Columbus och Dallas försvinner. Det känns jävligt tråkigt att Colorado försvinner också. Jag skulle vilja påstå att det är det lag av de som har haft framgång, så är Colorado de som har spelat mest attraktiv hockey.
Ja, jag håller verkligen med dig. Och det känns otroligt spännande där på sikt nu också. Alltså ja, med Cars inträde här i slutspelet. Girard som fick ytterligare ett litet lyft att få spela med. Med McCarr. Det känns som ett otroligt spännande backpar på sikt om de fortsätter.
Ja, jag skulle just säga det. Vilket backpar att gå in i framtiden med. Och det är inte som att de är lastgamla, deras fantastiska första kedja heller.
Nej, verkligen inte. Jag menar, McKinnon 95, vi sa just att Gabriel Landeskog inte gammal heller, 92, och Rantanen 96. Ja. Så att det är ju verkligen unga spelare och dessutom nu i sommar då. Visst, de hade bäst odds igen precis som 2017 inför draften, men får återigen drafta 4 då, för de torskar alla 3 lotter där. Men jag menar, de tog ju McCarr med 4:e valet 2017, så de kan säkert vara en bra spelare nu i sommar också. Så ja. Att det ser väldigt spännande ut för Avs och Sakic.
Ja. Men mot sig hade de då San Jose som de är ju en underlig samling bohemer de här. Alltså.
Ja.
För att de har ju inte gjort något perfekt slutspel på något sätt hittills, rent spelmässigt. Som du nämnde där, det är svängdörrar bakåt ibland. Och man får ju känslan ibland att de liksom, just på bohemiskt sätt, blir extremt slarviga och lite sladdriga.
Arroganta nästan.
Ja, och inte gör det de ska. Men nu har de ju haft... de har ju den här medgången, de har det nu liksom. Ja. De hittar sätt att vinna ändå, det är ett tråkigt uttryck, men de gör ju det. Och de hittar sätt att trycka till i precis rätt lägen i matcherna. Och
ja, det är ju, de har ju verkligen lyckats bara smack, smack när det väl behövs. Alltså. Alla, ja. Samtliga tillfällen, alltså, båda runderna.
Och de har lite tur, som man ska ha.
Ja, det ska man ha.
Jag har ju sett det där för många gånger för att bortse från det, att lag som hamnar i den här lite förtrollade situationen går långt.
Ja, det räcker hela vägen.
Ja, det har ju, man har ju sett det några gånger på LA Kings till exempel. LA Kings 2014, de spelade 3 Game 7 innan de kom till final, och i den första mot just San Jose låg de under med 3-0.
Ja, precis. Jag kan köpa vad du säger. Att det är liksom, det är en liten förtrollning som har påbörjats sen.
Samtidigt är det så att de har ju truppen fullspäckad av potentiella matchvinnare hela tiden.
Exakt. Det har jag skrivit ner här, för jag har skrivit ner några punkter att det är liksom, det är ju gamebreakers överallt. Och är det inte Thornton, är det inte Couture, Pavelski, de här gamla Pavelski som kliver in i den här Game 7. Men den förra Game 7 var det Kevin LeBanc som var fantastisk. Ja.
En renodlad målskytt nästan.
Ja, och jag menar Evander Kane, jag menar Thomas Hertel. Vilket lyft. Jag är otroligt imponerad av hans säsong, för det här är ju första året han verkligen får spela center. Och det var ju egentligen inte meningen, tror jag, för att de tradade ju bort Tierney till Ottawa i den här Carlson-traden och kände att oj, nu fick vi en lucka på centersidan. Hur ska vi göra då? Hertel, du får väl spela center då. Men vad har hänt? Han gjorde ju nästan 30 poäng fler än han någonsin har gjort i grundserietiden. Han kom ju upp i 74 pinnar. Och nu är det här slutspelet, 35 mål dessutom ska lägga till. Och det här slutspelet så leder han ju ihop med Couture skytteligan med 9 mål. Han är ju fantastisk som center.
Timo Meier. Ja. Ska också nämnas. Också stora mål.
Ja,
och Brent Burns. Och Erik Karlsson kan inte göra mål längre, säger han själv. Nej. Men han leder assistligan i slutspelet med 12 assist.
Ja, det säger ju någonting också.
Trots att han är inte 100% i något nägga honom till och från skademässigt, tror man.
Ja, jag är ju lite skraj för de där ljumskarna, alltså, för det syns i vändningar, tycker jag, att han inte har samma smidighet som man är van. Alltså hans skridskoåkning brukar se ut som att han är, alltså det är en klyscha också, men som han är född på skridsko. Alltså det är mer naturligt än att han går liksom som en vanlig man. Utan de där skridskorna har ju liksom känselspröt ute i dem, så att det liksom, de sitter fast på. Han har en otrolig smidighet på isen, men nej, nu märker man att det gör ont i vändningen. Eller någonting är det, för att det är inte samma Erik Karlsson. Men så länge han har pucken på sin klubba, då är han ju samma gamla Erik Karlsson. Liksom. Och det är därför han har gjort 12 assist.
Att, ja. Och ska också påpekas, Martin Jones kom ju tillbaka efter sin bedrövliga start på slutspelet och sin tämligen mediokra grundserie, så har ju från slutdelen av Vegas-serien så har han ju varit riktigt bra. Han har inte gjort några plattmatcher mot Colorado alls.
Nej, verkligen inte, han förtjänar mycket beröm nu efter all skit han har fått, och han var ju faktiskt grundseriens kanske sämsta första målvakt, framförallt sett i statistiken. Men nu är han ju, nu är det ju lite 2016-varning igen som gjorde att han fick det fina kontraktet han har, för att han var så fantastiskt dominant då i slutspelet.
Ja, men nu blir det bara svårare och svårare, och vad man kan fundera på är ju hur mycket förtrollat det nu än är, så ska man orka också. Och nu har de spelat, nu har de gått igenom 2 7 rondare på raken och kommer att gå upp i en riktigt förmodligen påfrestande, utmattande kraftmätning med tunga, hårda St. Louis Blues.
Ja, precis.
En repris av konferensfinalen 2016. Som vi också beskrev så på förhand, men det, där blev det ju mer att
de åkte ifrån St. Louis
där. Ja, Sharks då på den tiden var helt enkelt kvickare än Blues. Det vet jag inte om det kommer vara skillnaden nu.
Nej, det var gamla David Backe St. Louis då, om de.
Ja, precis. Smackade
ut då. Mm.
Och ja, jag tycker det här är en svår serie och analysera. Någonstans tycker jag att St. Louis är har fördelen av att de känns som mer organiserade och strukturerade och mer sammanhållet som lag.
Ja, och så en otrolig kontinuitet också. Alltså de har ju väldigt få gropar i matcherna när de inte så som San Jose har.
Nej, precis. Och just att sen Berube kom in har de ju fått en extremt stabil struktur.
Som de alltid kan falla tillbaka mot liksom.
Ja. Det borde ju vara utslagsgivande i en sån här serie. Men igen, jag kan inte släppa det där med att Sharks har något just nu. Som är svårt att komma åt för motståndarna.
Ja, och jag måste återigen referera till mitt gamla brandtal där från första podden inför slutspelet. Det är ju, jag tror att det finns den känslan i omklädningsrummet också i San Jose, att det här är en sån stor chans för dem, för Joe Thornton, han kanske lägger av efter det här om man får lyfta bucklan för Pavelski och hela det här Burns och alla som har hängt upp så länge. Och så är det Karlsson på kontraktsår, jättechans med det här superbygget i San Jose att vinna Stanley Cup faktiskt. Det finns så många som verkligen vill, tror jag, ha den här bucklan. Visst, de kan vara arroganta och slarviga och bohemiska ofta, men de har ju lyckats komma tillbaka hela tiden på grund, tror jag, av att de vill det här så mycket till slut ändå.
Ja, om man ser de här gångerna när de trycker till, när de får etablera pucken i offensiv zon och börja trycka på, då är det inte nådigt.
Nej, då har de en ruggig högsta nivå, så då har de det bästa spelet i slutspelet.
Ja, så att ja, jag lutar ju åt med viss tvekan åt att säga 4-3 till Sharks igen. Att de får samma resa som Kings 2014.
Ja, jag har skrivit ner 4-3 San Jose också faktiskt. Det känns som sagt, det blir 51-49 när jag resonerar här. Så det är väldigt, väldigt, väldigt jämnt och mycket som talar för båda lagen. Men nej, San Jose.
Ja, mitt stora frågetecken blir just hur trötta de är. Nu har ju St. Louis också spelat rätt mycket. De har bara spelat en match mindre.
Ja. Fick en extra vilodag här, men det är svårt att säga om det spelar någon roll.
Ja, nu fick ju även, de börjar först på lördag, så även San Jose får ju vila lite grann mer. Och det kan verkligen behövas i så gamla ben som Thorntons till exempel.
Ja, jag ser, nej, spännande. Då blir det San Jose mot Boston i final. Om vi får rätt.
Ja, den hade ju inte känts mellan 2012 och 2017 hade inte den känts osannolik.
Nej, verkligen inte.
Alls. Det kändes som två av de här lagen som från den eran som man väntade på skulle clasha någonstans. Ja. Nu inför säsongen hade väl det varit inte otänkbart.
Nej, inte absolut inte, men ändå kanske inte den absoluta, den mest favorittippade ändå på något sätt.
Nej.
Men eftersom du, Joe Thornton mot Boston också hade varit häftigt.
Men eftersom du och även jag i hög grad har fel hela tiden så blir det
räkna med Carolina mot St. Louis då, helt enkelt.
Ja, det hade färre räknat.
Det hade ju verkligen. Häftigt om det blir så, för att Peter Sidner, CEO of Everything, som du brukar referera till i bloggen, gamla pro hockey redaktören. Han sa ju redan i april, alltså innan slutspelet, sa han: det blir Carolina mot St. Louis i final.
Ja, Sibner sitter där på sin patio i Florida och har saker och ting klart för sig. Det är lite
humor. Det är bara konstatera. Ja. Alltså blir det väl när man håller till kring den heliga staden som han numera bor vid. Så att,
ja, han bor strax söder om.
Ja. Men i territoriet.
Nu börjar det bli hett där nere, du. Ja. Närmast mitten av maj, då börjar han svettas på sin patio. Men han har ju pool att slänga sig i, den jäveln.
Ja, oj, oj, oj. Jag var med sjuk.
Ja, det är jag med. Ja, men hur är du? Då har vi ställt till det för oss så långt.
Ja.
det blir såklart otroligt kul. Det är ju, känslorna blir bara starkare och starkare ju närmare slutmålet man kommer. Ja. Konferensfinalerna, det blir ofta, det blir långt ifrån lika vild hockey som i första omgången. Det blir mycket schackpjäser.
Nej, precis. Det är som du brukar konstatera. Att först är det frustande hästar som stångas. Som springer rakt in i varandra ungefär. Och nu är ju, sen blir det mer schack som du säger. Det blir mer, läser av varandra och strukturen liksom mer tydlig.
Men insatserna i potten är ju större också. Alltså nu ligger ju en plats i Stanley Cup-finalen. I den heliga Stanley Cup-finalen ligger ju där och väntar på dem.
Ja, det ska bli underbart.
Ja. Ja, men nu innan vi avslutar, det har hänt lite på sidan av isen som vi tänkte att vi också får kommentera då.
Ja, en hel del managementbeslut har, som ruskar om NHL lite grann.
Ja, och den stora nyheten var ju då att Ken Holland tackade jag rätt så snabbt till budet från Edmonton Oilers och blir ny general manager där och för, ja, han får $5 miljoner per år.
Ja, ett femårskontrakt värt $5 miljoner per år. Det är en rejäl, rejält tilltagen summa för en general manager, men det förstår man att han tackar jag till.
Efter... Ja, det förstår man verkligen. Fast han får lov att flytta till Edmonton, höll jag på att säga.
Ja, exakt. Det är inte... Det är klimatet kanske man inte föredrar, men ja, får man betalt av det där slaget så kan jag förstå. Och
skulle du flytta till Edmonton för $5 miljoner om året? Ja, det skulle,
det skulle jag nog faktiskt göra faktiskt.
Ja, det är ju ändå så att man höjer lite på ögonbrynen, och det är man tänkte att Edmonton skulle satsa på och försöka komma in i 21 århundradet. Men de satsar alltså på en oldtimer som har varit i Detroit sedan 93.
Eller ännu längre, 80-talet, han har varit där i 34 år.
Ja.
General manager är över 20 år.
Ja, han är ju så mycket Detroit som man kan bli utöver liksom Gordie Howe och familjen Illich. Ja.
Minst lika mycket som Eisenman, som nu alltså tar hans post som general manager. Alltså det, och Holland uttryckte ju till en början liksom, ja, när det blev klart att det kändes okej och att han har enorm tilltro till Eisenman och att han var ämnad för den här posten ändå. Och han sparkades ju uppåt lite grann så han fortfarande skulle ha makt i form av president of hockey operations, men han sa ju själv nu, dels tror jag att det här budet var det som lockade mest, att han får så en enorm lön och förtroende i Edmonton nu. Men också så sa han ju när han var i Sverige här under U18-VM, men inte under general manager ansvar, så kände han att det är ändå roligt att vara den som verkligen bestämmer som liksom hands-on som general manager. Det är ju det han är van vid. Mm. Så att, och det ska jag säga, nu i Edmonton så har han blivit lovad full autonomy. Alltså att han är både president of hockey operations och general manager. Det är han som fattar alla hockeybeslut. Han ska, liksom, Daryl Katz, ägaren där, och Bob Nicholson, deras vd, ska inte behöva lägga sig i och säga att nej, så här får du inte göra. Utan, och inte de här Craig McTavish och Kevin Lowe som alltid hänger kvar i någon slags sidoroller. Utan det är Ken Holland som ska få bestämma nu.
Mm. Ja, han har ju gått renommé sedan tidigare, men... sista åren har han ju inte imponerat tycker jag då. Det var ju väldigt mycket lättare att vara Ken Holland innan lönetaket. Då tog han ju bara dit så mycket superstars så det var omöjligt att slå dem. Mm. Men sista 10 åren har ju hans arbete snarare prägats av en oförmåga och iscensätta det som behöver iscensättas, du säger rebuild.
Ja, men det tycker jag ändå att han har gjort det i Detroit nu. Alltså det är svårt.
Ja, men vi var ju, det har vi väl varit inne på att de var alldeles för fixerade vid den här idén om att gå till slutspel varje år för att hålla den sviten vid liv.
Precis, och jag tror han kände ju press med tanke på att det är en sån hockeystad att det här, man vill inte vara den som bryter den här sviten, men samtidigt så måste ju alla egentligen sätta sig i spegeln och insätta att de var tvungna att göra det här. Det var dumdristigt att skriva jättekontrakt med Steven Weiss man fick köpa ut och Frans Nielsen för en hög summa fast man visste att han är liksom 30 bast. Och liksom de här lojala kontrakten mot Abdelkader i tredje kedjan och liksom Darren Helm och Jontan Eriksson och så vidare som ja, det var ju dumdristigt. Och det insåg han ju till slut, för att jag menar det Detroit han lämnar över till Steve Yzerman är ju betydligt bättre. Han har ju draftat väldigt bra på slutet igen. De har framförallt samlat på sig väldigt mycket draftval. De har ju 10 nu i kommande draft, 9 2020. Och vi har redan sett hur spelare som Larkin, Mäntä, Ateneziu, Hronek, Bertuzzi och sådär börjar etablera sig i NHL och forma en ny kärna. Så att det har han gjort bra. Men som du säger, generellt sett under lönetaket så har han fattat många dåliga beslut.
Ja, men, alltså, men du tycker att det här är en bra idé?
Nej, men så här, jag vet inte. Det på ett sätt tycker jag att han kommer med en väldigt professionalism. Han är ju extremt, om man jämför med till exempel Babcock, så han var ju inte så sympatisk och så populär bland spelarna direkt. Kan man ju verkligen inte säga, tvärtom. Medan Ken Holland är ju liksom en general manager som ett enormt renommé, som liksom det känns som att alla tycker om, och men samtidigt har en väldig respekt för dem. Så att det tror jag han kan föra med sig. Det snackas om att han ska ta med sig Tyler Wright, deras scoutchef från Detroit till Edmonton. Och han pratar ju ändå, trots att han har press på sig nu att med McDavid och Leon Draisaitl gå till slutspel direkt nu, så pratar han ändå om att de måste liksom bygga upp scoutverksamheten här som har varit så katastrofal i Edmonton, i liksom lägre runder än första rundan, och beslut kring cap-situation och jag tror han har lärt sig mycket av vad han gjort fel i Detroit också, men det är som sagt, det är en svår situation han kommit in också med i Edmonton. Usch.
Ja, men det får hoppas på Jim Rutherford-faktorn där. När han kom till Pittsburgh så det var ju många som skrattade då, tyckte det var felaktigt beslut. Men det gick ju bra.
Ja, det blev 2 Stanley Cups.
Ja.
Direkt, i princip. Ja. Men det är som sagt, som jag sa, det är en svår situation. Ja, visst, han får ju faktiskt Conor McDavid till sitt förfogande här. Och en 50-målsskytt i Leon Draisaitl. Men så får han också 6 miljoner dollar kontrakt på Milan Lucic, som är otradebart och omöjligt att köpa ut med tanke på att det var uppbyggt på massa signingbonusar. De har 15 spelare uppbundna på 71 miljoner dollar. Så man har bara 10 miljoner dollar i löneutrymme för att fylla ut en tredjedel till av truppen. Och ska man liksom gå in och signa för agents, då måste man ju liksom överbetala lite grann, och det har de inte råd med Edmonton. Så att det är en svår situation. Ja. Verkligen. Så att jag tror inte han kommer liksom bli någon frälsare där, utan det krävs ett tag här för att stuva om i hela bygget liksom.
Och han lämnar inte efter sig det enklaste bygget för Steve Yzerman och krångla med heller.
Ja, men inte så dåligt ändå som man tror. För det är ganska få år kvar på de här jobbiga kontrakten. Och som sagt, mycket draftval. Så det är, jag vill påstå att han avslutar snyggt.
Ja. Men Stevie har själv sagt att det kommer att ta sin tid.
Ja, men nu är det inte samma press längre i Detroit, tror jag. Utan nu är man inser man vilken situation man befinner sig i. Så att jag tror inte Yzerman har den här riktiga bördan på sig första säsongen.
Ja, okej. Okay. Jag litar på dig.
Ja, det har ju visat sig bra sista månaden här. Ja.
Det visar sig vara dumt. Ja, Philadelphia fortsätter fylla på coachstaben. Alain Vigneault är huvudcoach, och nu står det klart att han får som assistent väldigt namnkunnigt folk. Han får Michel Therrien, sin gamla vän, och Mike Joe, två för detta huvudcoacher då.
Precis, Chuck Fletchers gamla vän. De var ju ihop i Minnesota, nya general managerna.
Ja. Så det blir ju, som sagt, kända ansikten i alla fall.
Ja, 3 liksom gamla huvudcoacher i samma bås.
Ja. De kommer att kunna samsas.
Ja, det känns ju, Therrien känns ju inte som en klockren assisterande, tycker jag. Men det...
Nej, men han och Vigneault go way back. Ja. Jag kommer ihåg när Rangers var i konferensfinalen mot Montreal 2014. Så var det mycket snack om hur nära de var. Och att det var därför Therrien höll igen och inte riktigt blev lika...
Ja, lika sur som han blev på Ulf Samuelsson till exempel.
Nej, precis. Och liksom till och med tvekade och ta i med full kraft efter ja, just det. Criders krock med Price där.
Just det.
Ja. Ja, vi får väl se vad det betyder. Det viktiga är att de har Vigneault nu. Det är han som kommer att sätta sin prägel på det där laget.
Ja, får vi se om han hockar på trenden att liksom gamla coacher får lite revansch över senaste året.
Ja, precis. Men det har vi redan diskuterat, för vad det betyder att han kommer dit. Vad har vi mer då, Jonathan?
Ja, jag tycker vi får nämna också apropå management här att det blev en liten rokad i Vegas. George McPhee, som har fått så mycket beröm för hur han har byggt upp det här Vegas-laget. Han sparkar upp sig själv till President of Hockey Operations och låter Kelly McRimmon bli general manager istället.
Ja, det där är ju intressant, för det gör de ju för att behålla McCrimmon. Han var ju på väg, det var ju väldigt mycket snack om att han var på väg mot Seattle.
Precis, både Edmonton innan de verkligen gick all in på Holland, så var det ju så att de röck i McCrimmon. Och som säger, Seattle vill verkligen, liksom, med tanke på hur bra McCrimmon har funkat i ett expansionslag här i Vegas, så hoppas de snor han till sitt bygge istället. Men ja, nej, men det ska man ju konstatera också, att McCrimmon har ju haft lika stor del i Vegas framgångar som McPhee. Bakom kulisserna så har ju han styrt och ställt och fattat beslut jättemycket.
Jag tror inte det kommer bli någon större skillnad för dem. De kommer ha samma slags samarbete som de har haft hela tiden. Men de får behålla honom. Exakt. Byter lite titlar. Det var det viktiga.
Jag får med att McPhee sa att inför i det liksom uppbyggnaden när de skulle scouta spelare till expansionsdraften, så tog de 15 lag var att ha koll på. Så det var liksom i princip delat ansvar. Så såg det ut. Och vi såg ju i den stora värvningen de gjorde vid trade deadline, när de vann budkriget om Mark Stone, så var ju det verkligen till 99% en Kelly McCrimmon-värvning. För vilken juniorklubb representerade Mark Stone? Jo, det var ju Brandon Wheat Kings. Den klubb som Kelly McCrimmon äger.
Det hade nog lite med pengar att göra också.
Nej, det hade lite att göra. Men det första värvningen Vegas gjorde, vem var det? Det var ju han Reed Duke från Brandon Wheat Kings. Det är McCrimmons lag. Samma lag som för övrigt förekom i hockeyns historia här i reportaget som gjordes. Det var ju där Juha Widing spelade faktiskt.
Ja.
Det är McCrimmons bygge.
Ja, men hörru du, nu måste jag ha lite ärenden att uträtta och så. Jag
du behöver sova och sesta också efter att ha sovit två timmar.
Nu har jag så mycket annat att göra, så jag måste planera lite för kommande vecka och så. Jag ska väl kanske ut och titta lite i världen här. Hallå.
Kan inte bara sitta i kollosoffan?
Nej du, det blir inte mycket mer framöver. Och jag ska hitta något att packa ner de här bra hörlurarna i, så vi kan spela in en hygglig podcast även nästa vecka från någonstans.
Just det, så att det inte blir ånglurarna som du brukar säga.
Precis.
Ja. Ja, men då tackar vi för den här episoden helt enkelt.
Det gör vi, och önskar hela lyssnarkretsen en fantastisk start på konferensfinalrundan.
Ja, så trevligt. Vi säger hej.
Hej, hej.
Hallå. Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito. Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från kollosoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg
och lyssna på hans podd. One, two, touch, feet, so. Hallå.
One, two, touch, feet, so.
Hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats. One, two, touch, feet, so.
Hallå.
One, two, touch, feet, so.
Hallå.
One, two, touch, feet, so.
Hallå.
One, two, times, feet, so.
Hallå.
Det er utroligt længe siden mor, der er samtidig, trods at have råd.
Hallå.
Det er utroligt længe siden mor, der er samtidig, trods at have råd.